Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider you ride all so long?
Välkomna till Indupodden avsnitt 53. Det känns som att off-season verkligen har kickat in den senaste veckan. Det är ingen verksamhet ute på banan och så silly season har börjat bli där betydligt. Men vi Indupodden, vi kör väl på även denna veckan. Idag med mig Ronny Larsson Miles och storytellern och numera renrakade Indukar-oraklet Jakob Fredriksson.
Mm. Vi kör.
Ja. Jag sa visserligen att silly season-säsongen är över då, men ändå har du liksom, det har ju florerat en del rykten, bland annat huruvida vi får fler F1-förare på grinden nästa år. Starkaste indicierna är det så naturligt har ju varit som huruvida Sergio Perez kanske skulle komma till Indycar, eller före detta Haas-förarna då Kevin Magnussen och Romain Grosjean. Nu går jag händelserna i förväg, nu säger jag före detta, men de har ju faktiskt fått foten av Günther Steiner inför 2021 då. Vem av dem tror du mest troligt kommer köra Indycar nästa säsong? Det är väl nästan Romain Grosjean som ligger hetast till där, tror jag.
Jag tror att han helst vill, men jag tror inte det är särskilt troligt att någon av dem kommer köra Indycar, ärligt talat. Alla tre behöver komma med mycket pengar. Det är Perez som har mycket pengar i ryggen då med sponsorer. Men jag tror inte att Perez vill köra vilken bil som helst, för han är ju ganska het i Formel 1 fortfarande, medan Magnussen och Grosjean, deras Formel 1-karriärer ser ut att vara lite över. Men de kan ju inte vraka och välja Indycar bland Indycar-sitsar heller. Så jag tror inte att någon av dem kommer vilja ta steget till typ Dale Coyne eller Meyer Shank, bara köra deltid hos Carpenter till exempel. Så jag tror att det är mest bara rykten som florerar.
Mm. Romain Grosjean har ju faktiskt då, eller hans mellannamn är ju Eriksson Hittas Grosjean då.
Men det var faktiskt inte han som sa det, utan det var hans ingenjör som sa det i den där olika. Men ja, det vore kul om det memet dök upp i USA också förstås.
Men han har ju pratat med Marcus i alla fall och blivit inspirerad av Marcus och frågat liksom, hur är det där borta? Och Marcus är ju som alla vet en ihärdig förespråkare av amerikansk racing inför tiden. Så att han är nog inte mindre intresserad av Indycar efter de samtalen skulle jag tro.
Nej, och också på det sättet som Marcus tog sig Indycar, att han tog upp telefonen och började ringa runt. Det tror jag inspirerat Grosjean, och han har ju faktiskt gjort lite efterforskningar. Han blev ju överraskad över hur få ovalerna var. Han sa ju, han var ju tidigare anti-Indycar för det var för så många ovaler. Men han verkade ju tro att det var nästan till hela säsongen ovaler. Så han hade ju inte koll. Men nu har han koll och blivit mer intresserad. Så är frågan bara om att sätta verket i handling.
Men en sak som står klar i alla fall nu då, det är att Tony Kanaan, vars 2020 skulle bli brasilianernas liksom definitiva avskedsturné. Men det satt ju coronaepidemin minsann stopp för. Mm. Så nu är det alltså klart att Kanaan delar på ansvaret med Jimmy Johnson i Chip Ganassis nummer 48 i ett antal år framöver. Det var inte bara en säsong nu, utan det verkar komma att det kommer pågå under åtminstone ett par, tre säsonger.
Ja, inför 2020 så sålde ju Kanaan, inte självmant, men i alla fall AJ Foyt Racing, den här idén om att det skulle vara hans sista säsong. Men det var ju inte på Kanaans eget bevåg. Och sen så hade det blivit väldigt tragiskt för honom om det här verkligen hade blivit hans sista säsong utan någon publik överhuvudtaget. Och särskilt på Indianapolis där han är så himla populär och varit det de senaste 20 åren. Så det är skönt att han får bestämma hur han ska avrunda sina år.
Och som det hela utvecklas nu då så ser ju faktiskt Chip Ganassi Racing ut att bjuda på IndyCar Gridens mest intressanta föraruppställning, inte minst ur ett, liksom, ett historieperspektiv. Så vi har ju en GOAT då, greatest of all times, då, i regerande mästaren Scott Dixon, en av de stora. Vi har Marcus Sneaky Fast Eriksson då, som liksom smyger i buskarna och kanske liksom har den här ambitionen att ta över efter Scott Dixon som teamens nummer ett inom några år. Man vet ju aldrig vart det kan ta vägen. Och så har vi talangen Alex Palou då, som under 2020 stundtals liksom visade prov på blixtrande fart, får man säga. Och så har vi teamets andra GOAT då, det är ju NASCAR-legendaren Jimmy Johnson. Och det blir liksom teamets följetong huruvida han kommer få upp fart i skrotet nu nästa säsong då. Och så har vi då Tony Kanaan då, och valexperten Tony Kanaan. Vem kan matcha den uppställningen?
Det blir vi varse om i slutet av nästa säsong, tror jag.
Och då menar jag alltså det, rent sportligt såklart, då har vi ju, då finns det ju andra team som har riktigt liksom, en stark uppställning på det sättet. Men just den, ur ett medieperspektiv, ett storyperspektiv, så är det ju väldigt spännande att se hur detta kommer att arta sig.
Ja, och Kanaan har ju kört i Ganassi förut. Han spenderade 4 år där från 2014 till 2017. Inte den mest framgångsrika delen av hans karriär. Som bäst var han 7:a i mästerskapet. Han vann ett lopp i slutet av 2014 på California Speedway. Och han tog ytterligare 11 pallplatser, vilket är ju okej. Men resultaten dalade hela tiden. Så från 6 pallplatser 2014 så blev det bara en enda 2017. Och då kom han 10 i mästerskapet, vilket är väl ungefär vad Felix mäktade med i år. Men Felix hade en högre högsta nivå. Så att Kanaan kommer in i Ganassi tror jag inte kommer betyda att deras resultat, eller hans egna resultat för den delen, kommer bli bättre. Utan det här är lite nostalgitripp, lite feel good story. Men som med all motorsport, man vet ju inte förrän loppen är över. Han kan ju göra en riktig comeback på ålderns höst. I alla fall, det ska bli kul med att Kanaan får göra som han själv vill nu.
Vilka var det Tony Kanaan körde med under Chip Ganassi-åren?
Scott Dixon, och sen så...
Såklart.
Och sen så hade han ju också vid sin sida Charlie Kimball och Max Chilton innan Ganassi downsizade inför säsongen 18. Jag tror i alla fall att Kanaan slog Chilton och Kimball i totalen alla de här åren, men Dixon var ju inte i närheten.
Men nu när vi ändå har liksom klivit några år tillbaka i tiden här nu med Tony Kanaans historia i Chip Ganassi. Det var ju några år sedan vi pratade... Det var inte alls några år sedan. Det var ju några månader sedan nu som vi pratade IndyCar-historia. För senast, vad jag minns, så hade vi avhandlat 70-talet. Och det är väl en alldeles utmärkt tillfälle nu här att fortsätta in på 80-talet idag.
Det gör vi.
Men Jakob, 80-talet var ändå ett trevligt årtionde att prata om, för under liksom Karts ledarskap så förekom det liksom inga direkta politiska storbråk, och de gjorde sporten säkrare så att antalet svåra olyckor liksom med dödlig utgång blev färre. Så överlag liksom en proffsigare sport. Och även till och med publikantalet liksom växte. Var det det glada 80-talet?
Ja, you tell me. Jag är ju född 1989 först. Men ja, med tanke på hur många stora, dramatiska, oförglömliga ögonblick IndyCar-sporten gick igenom, så får man väl lov att säga det. Och inte heller några stora tekniska regeländringar. Så vi kan ju börja med att titta på det tekniska, vad det var för olika trender som bilbygget gick ut på. Mm. Och direkt början av 1980 så började man med en lite av en epifani, och det var att ground effect, så som Formel 1-bilarna var byggda, särskilt Lotus 79 som Mario och Ronnie körde, det fungerade även i USA. Så på, precis som på 60-talet nu, skulle inspiration från F1 visa vägen i hur man bygger bilar för IndyCar. Första som gjorde det riktigt var Jim Hall, som en amerikansk motorsportlegend som på 60-talet byggde Chaparral-bilarna, legendariska sportvagnsprototyper. Han byggde nu en IndyCar med tydlig inspiration från Lotus 79. Och den här, The Yellow Submarine kallades den, som var målad i Penthouse färger. Vann Indy 500 1980 och mästerskapet totalt i händerna på Johnny Rutherford. Så resten av fältet fick ju scrambla ihop någonting, försökte snabbt på att kopiera Formel 1-stallen också. Och det var till och med så att Longhorn-stallet från Texas fick tillåtelse att rätt och slett kopiera Williams Formel 1-bilar. Den här bilen gick ju inte särskilt bra i Longhorns händer. Al Unser tog en enda pallplats i den här Formel 1-kopian. Men det är ändå intressant att IndyCar-sallen tog så pass mycket inspiration och verkligen försökte kopiera rakt av från Formel 1 i största möjliga mån.
Vet du varför just Longhorn-stallet inte fick ordning på designen?
Inte exakt. Man kan väl tänka sig att Williams då var ju mästare i Formel 1 med den här bilen. Deras teknologi var väl lite mer avancerad än vad det här stallet från Texas, som inte var ett toppstall. Liksom man kan ju kopiera en bil, men det behöver ju inte betyda att man får in alla inställningar rätt. Liksom, det är samma princip i all motorsport idag också. Liksom. Och sen ska ju IndyCar-bilar vara mycket tyngre än Formel 1-bilar. Det här skiljer ju ändå 200 kilo lite drygt mellan en Formel 1-bil 1980 och en IndyCar-bil 1980.
Mm. Men det var inte alla som hoppade på det här traditionella, om man kallar det för det, ground effect-tåget?
Nej, en som valde att inte kopiera det här ground effect-konceptet var Dan Gurney. Det är ett bekant namn för många av våra lyssnare, skulle jag tro. Gurney som har...
Oh ja. Oh ja.
Framgångsrik Formel 1-förare och han vann Le Mans 24 timmars och vann race i NASCAR och i stort sett allting i IndyCar också förstås.
Oförskämt snygg också.
Ja, vad tänker du på det? Visst, en av de stiligaste förarna nu när du säger det, så absolut. Ja, och sen Gurney la hjälmen på hyllan början på 70-talet, så drev han ett framgångsrik IndyCar-stall. Han valde att göra något helt annat än kopiera då en Lotus 79. Så till 1981 utvecklade han någonting som kallades Boundary Layer Adhesion Technology för att skapa downforce. Och jag kan inte förklara det här, för det går rakt över mitt huvud. Men BLAT-konceptet är det blatt, kan man säga. Alltså den bilen, om man tittar på den, den ser ut mer som en Lotus 72 än en Lotus 79, om du förstår. Ja. Liksom pilformad.
Ja, just det.
Den hade ett väldigt sinnrikt koncept med avgasrören och venturitunnlar som skapade, om jag förstår det på något sätt, en dubbel vortex-effekt ovanför bilens bakdel som skapade jättemycket downforce. Mm. Och dessutom, den här bilen var inte särskilt konventionell på något sätt alls. Medan resten av fältet körde med turbomotorer så skippade Gurney att bygga in en turbomotor, utan han hade en 5 liters småblock Chevrolet V8 bakom föran. Det gav ungefär lika mycket hästkrafter men bättre vridmoment. Så när man lanserade den här bilen säsongen 1981, då gick det precis som väntat, det gick jättefort. Mike Mosley var deras förare, en amerikansk ovalbanespecialist. Han kvalade in som tvåa på Indianapolis, sköt dock motorn tidigt i loppet, och den här väldigt avancerade småblockskevan, den var bilens akilleshäl trots allt. I alla fall, en vecka senare efter Indianapolis, då sköt Mosley motorn under kvalet, fick starta sist, men eftersom Gurney Stall hade gjort hemläxan så väl, så körde Mosley upp sig från 25:e plats till seger på det här 150 varv långa loppet, och han varvade till och med konkurrenterna på den här korta ovalen som krävde väldigt mycket downforce. Men formen höll inte för Gurney stall, bilen var bräcklig, och sen så en del som är mindre regeländringar, särskilt på det här avgåssystemet och venturitunnlarna, gjorde att Blatigen förbjöds efter 1981. Men det är också intressant att man fortfarande kunde tänka så långt utanför boxen när man byggde IndyCar-bilar. Det fanns fortfarande de här konventionella 70-talsbilarna, konventionella också Lotus 79-kopior, andra stall som kopierade, liksom fick bygga Formel 1-bilar på licens, och sen de här helt out-of-the-box-idéerna.
Det var ett snöpligt slut då för Dan Gurney och company, men kan inte du lägga ut en bild på vår Instagram på den här bilen, Jakob?
Det får vi absolut göra, för den är väldigt läcker också i det här Pepsi Challenger livery.
80-talet var annars liksom det årtionde då liksom européerna själva kom tillbaka till IndyCar. Inte minst då chassitillverkarna Lola och March som började bygga och sälja IndyCar-bilar på beställning då, och kom faktiskt att dominera större delen av årtiondet, eller hur?
Lola och March var med, i alla fall Lola var med redan på 60-talet. March var nya, och i March fall var det också lite en effekt från Formel 1 att det var deras misslyckade Formel 1-design som visade sig vara nyckeln till framgång i IndyCar. För fortfarande på den här tiden då i IndyCar, större delen av säsongen gick på ovaler. Och då vill man ju inte ha hur mycket downforce som helst, bara lagom mycket. Så en Formel 1-bil som dög till ungefär 20:e plats visade sig ha alldeles lagom mycket downforce för att vara konkurrenskraftig på ovaler. Så från och med 1982 blev March en framgångshistoria i IndyCar, och Lola följde strax därefter. Penske hade av och till konstruerat sina egna bilar sedan mitten av 70-talet, och under 80-talet etablerade de sin egen fabrik i England. Och på motorsidan var det brittiska Cosworth som till slut konkurrerade ut Offenhauser efter Offenhauser och hade varit den dominerade motorn i 50 år.
Det är helt galet ändå. Ja. 50 år.
Den sista Offenhausen kvalade in på Indy 500 1981, tror jag att det var. Och vi pratade om det här tidigare när Offenhauser gjorde debut. Kommer du ihåg det, Ronny? Det var ju början av 30-talet, så det är helt otroligt.
Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag var inte född då.
Nej, detsamma.
Men ja, det är också, jag måste bara slänga in det där liksom, när du liksom nämner Penske i det här fallet här nu, som redan på 70-80-talet Roger Penske var i farten, bokstavligt talat. Så alltså, det är en helt otrolig resa han har gjort genom IndyCar-historien. Det ger en extra dimension till att just tänka på Penske. Men på förarsidan då, det inte var ju inte bara liksom tillverkare, chassitillverkare och så som kom tillbaka till IndyCar, utan det var ju även förarna då.
Europeisk skolade racerförare som Derek Daly körde i Formel 1 början av 80-talet, Roberto Guerrero också. Ari Lyndike nådde aldrig Formel 1 i Europa, men han blev Rookie of the Year i IndyCar 1985. Men störst avtryck av alla skulle ju före detta Formel 1-världsmästaren Emerson Fittipaldi göra. Fittipaldi la hemlen på gyllan efter några magra år i familjens Formel 1-stall 1980, men lockades tillbaka in i sittbrunnen för att prova lyckan i IndyCar 1984, och han trivdes snabbt jättebra på andra sidan Atlanten. 89 vann Fittipaldi Indy 500 och hela mästerskapet, och Fittipaldis IndyCar-karriär skulle både bli längre och mer framgångsrik än vad han blev i Formel 1. Han vann lopp 11 år i rad från 1985 till 1996, och han, ja, vi kanske kommer in på det lite mer när vi kan prata 90-tal, men han la ju aldrig riktigt av. Han skadade sig och sen fick han inte plats längre, så det är skönt att Tony Kanaan får avsluta som han ville. Hans landsman Fittipaldi fick inte avsluta karriären som han ville, tyvärr.
Mm. På tal om Fittipaldi så du sa det att han hade ju liksom lagt hjälmen på hyllan där och sen då fick en revival i Indycar igen, liksom hittade gnistan igen. Och vem hade inte gjort det efter att ha suttit i den här koppersuckar Fittipaldi-bilen liksom, som var alldeles för undermålig för sitt eget bästa. Och liksom komma tillbaka och vara liksom konkurrenskraftig i ett Indycar på framfart, det måste ju ha varit en fantastisk känsla. Ska vi ta och passa på att utse en vinnare i vår lilla tävling som vi haft på Facebook, Jakob?
Jag tycker vi kan utse en vinnare till idrottsskalan först, där Felix Rosenqvist har blivit nominerad till årets prestation. Men jag tror att det du snackar om är lite mer relevant för det här avsnittet.
Ja, inte alls. Det är väl lika relevant att vi ska klart, sluta upp bakom Felix Rosenqvist och rösta på honom här. Det är klart, det tycker jag vi har en skyldighet, vi som gillar motorsport.
Ja, i alla fall hoppas på honom, för idrottsskalan, det är väl inte någonting som allmänheten kan rösta till, eller hur är det?
Det kanske är Jerringpriset man får rösta fram.
Ja, det är Jerringpriset jag tänker på. Men i alla fall, det är kul att svensk motorsport erkänns i mainstream Sverige på det här sättet. Så håll tummarna för det. Men tillbaka till vår tävling. Ronny, vad har vi?
Ja, det är ju som så att vi hade en liten Facebook-tävling där vi ville sprida Indypodden gospen till svenska racingfans då. Och då var det alltså att vi ville att våra följare skulle bjuda in sina vänner till att gilla Indypodden på Facebook. Och då är man med i en utlottning av en fin Felix Rosenqvist modell i skala 1-18 från tickoracingshop.com, värde 1200 kronor.
Mm.
Och då har vi en vinnare där nu som vi har dragit. Mm. Tack så jättemycket allihopa som har ställt upp och hjälpt oss. Vi har fått jättemånga fler följare faktiskt på Facebook. Så det är ju bara den här veckan här nu som vi har hållit på med detta. Så att det är vi tackar och bockar.
Ja, det blev väldigt många bidrag. ja, vad blev det? Mer än 50, va?
Ja, en bit över 50 där. Och så vi har gjort det, vi har låtit en slumpgenerator då generera en vinnare då. Så det är inte så att vi har suttit och godtyckligt tyckt, utan det är inte så att det är ingen popularitetstävling här, det är att man ska bjuda in så många som möjligt och att man premieras på det sättet, utan alla har exakt lika stora förutsättningar.
Trumvirvel då. Gert-Ola Engblom.
Vi säger stort grattis då från oss på Indypodden till dig, Gert-Ola. Vi hör av oss till dig för att få in dina kontaktuppgifter. Så kan du se fram emot att få en fin Felix Rosenqvist-modell i brevlådan inom kort. En annan gammal Indypodden karaktär som jag har pratat om förut är ju italienaren Teo Fabi, som också vände sig till Indycar racingen efter liksom, ja, något motvilligt får man ändå tillägga, efter en katastrofsäsong i Formel 1 1982 då. Så blev han ju något av en sensation i Indycar.
Fabi tog pole position som rookie på Indianapolis. Han bröt dock tidigt loppet, men senare under året var han fyra lopp och kom tvåa i mästerskapet och enbart slagen av Al Unser. och Fabi som du sa, katastrofsäsong i Formel 1. Det här var ju en riktigt underdog-prestation han gjorde bort i USA. Så det här fick ju Bernie Ecclestone höja på ögonbrynen. Fabi kontrakterades för att köra i Formel 1, nu med Brabham 1984. Men han hade redan skrivit på en fortsättning med sitt Indycar-stall, Jerry Forsythes stall. Det här var ett kontrakt som var vattentätt, verkar det som. Men Fabi, även om han var väldigt framgångsrik sin Indycar-säsong 1983, så ville han köra Formel 1. Och han lyckades ta sig ur sitt Indycar-kontrakt efter 7 lopp. Kanske att han underpresterade med flit, men han hade absolut inte samma form som han hade 1983.
Är han tillsammans med Mario Andretti de sista som liksom dubblerade Indycar och Formel 1-säsonger?
Ja, om jag minns rätt. Jag kommer inte på någon senare, gör du? Inte liksom i modern tid, om vi ska tänka de senaste 20 åren som det.
Nej, inte vad jag kommer att tänka på heller. Men är det någon där ute som lyssnar på oss som vet de facto någonting som inte vi har koll på, så hör gärna av er till oss. Det har varit jättekul faktiskt, men det känns ju spontant. Nej, jag tror inte det.
Mm. Så under den här halvsäsongen då så körde Fabi både Formel 1 och Indycar. Men IndyCar gick alltid först, så han var tvungen att missa 3 Formel 1-lopp under den här tiden. Mm. Och sen efter de här 7 miserabla IndyCar-loppen så fick han tillstånd att annullera kontraktet. Men även efter att han varit och vänt i Formel 1 igen skulle han återvända till IndyCar några år senare. Och han skulle vinna IndyCar-lopp med Porsche faktiskt, 1989. Så var Porsche med i IndyCar. De satte sin motor i en bil byggd av March. Och Fabio var hyftat med i mästerskapsfighten det året. Men Porsche tappade ganska snabbt intresset av IndyCar. De var med i 3 säsonger. Och efter ett ganska dåligt 1990 gav sig Porsche ut ur leken. Men Theo Faber, han var kvar och han körde IndyCar en bra bit in på 90-talet också.
Mm. Och med det i åtanke så, vi har ju pratat om det tidigare under säsongen där, huruvida eventuellt att Ferrari skulle ge sig in i IndyCar och liksom hur otroligt eller troligt det skulle vara. Men rent ur ett historiskt perspektiv så man vet liksom att team eller ett motortillverkare och biltillverkare som Porsche har gett sig in i IndyCar förr, så var ju det konstigare saker har ju hänt, om man säger så.
Mm. Och Ferrari byggde ju faktiskt en IndyCar-bil under 80-talet.
Just det.
En bil som de körde, de testade, inte i USA men väl hemma i Italien. Om det var egentligen var tänkt att Enzo Ferrari ville satsa på IndyCar, ska vi låta vara osagt, för det kan ju lika gärna varit ett politiskt spel de gjorde. Den här Ferrari IndyCar-bilen, den tävlade aldrig, utan nu är det ett populärt museumföremål i Maranello.
Men vi var lite, nämnde honom förut här lite, men en annan som kom tillbaka till IndyCar på heltid under 80-talet, det var ju Mario Andretti.
Mm.
Så var det 1982 som han lämnade liksom F1 bakom sig definitivt då, så nu var det liksom IndyCar på heltid som gällde. När var det senast han hade gjort liksom en hel säsong i IndyCar med fullt fokus på IndyCar?
Ja, det hade varit ganska lång tid. 1973 körde han IndyCar på sitt heltid senast.
Och han gjorde inte dåligt ifrån sig heller.
Nej.
Återvända.
Det vore en underdrift, men vi måste ju prata också om det här Andretti Curse. Den här förbannelsen som har vilat över Andretti-namnet sedan Mario vann då 1969. Mm. En Andretti har fortfarande inte vunnit ett Indy 500. Jag kan nämna några episoder här. Kan börja med 1982 då.
Mm.
Då körde Andretti för Pat Patrick Racing. Han var stallkamrat med Gordon Johncock. Mario var alltid snabbare än Johncock under träningarna. Han kvalade bättre. Andretti 4 och Johncock rakt bakom honom på en 7:e plats, tror jag att det var. Måste det vara.
Mm.
Men det som följde skulle bli en av Indy 500s största kontroverser. Så i det allra första startledet så har vi Rick Mears på pole position. Kevin Coghan står i mitten. Både Mears och Coghan, Penske-förare. Och sen på 3:e plats startade AJ Foyt. Och Coghan är Penskes unge adept, ett framtidslöfte, men en oslipad diamant kan man säga. Medan Mears har redan vunnit ett Indy 500 och är stor favorit tillsammans med Mario inför det här loppet. Mm. Och så precis i startande ögonblicket så får Coghan ett kast, träffar Marios bil och studsar rakt in i, gissa vem. They appear to be in pretty good order in the first 5 or 6 rows at any rate. A little bit ragged towards the back. And look out, a crash before the start of the race. It was Kevin Coghan in the middle of the first row, suddenly taking a hard left turn. Tires flying. How in the world could this have happened?
Absolutely no idea, Jim. That's one of the most extraordinary things I've ever seen. Remember, they were going about 130, 140 miles an hour when that started, but there is just no explanation, and now one of the favorites is totally out of the race.
Bägge bilarna blev skrot, loppet rödflaggades och det fanns ingen möjlighet för Andretti att ta om starten. Och både Andretti och AJ Foyt hade väl valda ord åt Coghan, men medan Andretti då, hans bil var totalförstörd, så kunde i alla fall AJ fortsätta loppet.
One more time, Mario, I couldn't hear what you said.
I said, this is what happens when you have children doing a man's job up front. That's what happens.
Somebody cut right across in front of you.
Yeah, Coghan, you know, just, I guess, messed up and his side was in front of me. I just had no choice but T-bone him.
Hey, Jay, how'd that start?
Well, I don't know. He ran right square in my goddamn left front.
What are you talking about?
Coogan?
Glory, A.J. Floyd blames it on Kevin Coogan.
Jag tycker Marian Rätti låter alltid sansad. Han har liksom den framtoningen så, men här hörde man verkligen, kände man hur agiterad han var.
Fly förbannad alltså. Jag tror alltså Kevin Coogan måste ju ha varit livrädd där liksom 25 år råkar på bara ett par sekunder göra både Marian Rätti och AJ Foyt asförbannade på honom. Svår situation där. Men när loppet väl satte igång, då var det ju Gordon Johncock som vann, Marios stallkamrat, en bil som var identisk med Marios. Så om Mario hade kunnat få starta loppet så han hade jättechans att vinna. Det här var ju verkligen the Andretti curse. Mycket potential men otroligt med oflyt.
Vad hände förresten med Kevin Coogan efter det här? Hur såg hans karriär ut?
Han blev petad av Penske efter säsongen 82. Det var svårt att för dem att fortsätta det samarbetet. Han höll sig kvar i Indycar ganska länge, vann ett par lopp, inte med Penske dock, senare på 80-talet. Och var väl med några år in på 90-talet också, men just han blev ökänd efter den här incidenten.
Men 1987 var ett annat år så där liksom oturen grinade han rätt i ansiktet. Det var ju Marios stall Human Haas Racing hade liksom inför detta år ett ordentligt trumfkort. Det var ju då Chevrolet-motorer.
Chevrolet som innan inte riktigt sattat på Indycar någon gång. De hade i alla fall gett sig in i Indycar-cirkusen 1986 och 1987 var deras motorer vida överlägsen någonting som Cosworth, Judd eller Buick kunde mäkta med. Och Newman Haas var Chevrolets första stall, till och med före Penske. Penske hade också Chevrolet-motorer, men Chevrolet hade gett Newman Haas första tjing. Och under denna month of May 87 så var Mario totalt överlägsen. Pole position var givet. Under loppet varvade han alla, bokstavligt talat. Mm. Av de 177 första varven så ledde Mario de 170 av dem.
His dad, Andy Granatelli, was so emotional in these racing situations. Now you see, I think that was a glance at Mario possibly starting for the pits. Mario on the right of your screen, he's not starting for
the
pits.
Oh my goodness, it's happened again.
It has happened.
It has happened again, and you can hear the crowd responding. Lady Luck has reared what is to Mario her ugly head at Indianapolis again.
That shows, don't count your chickens till they hatch. The bad luck has followed Mario again. This is kind of sad in many ways. Mario is going to feel worse today, but he has...
Men Jakob, vad var det som hände här nu då?
Det var ju i dominansen som förbannelsen dolde sig. Så det här från varv 178. För att spara motorn så hade ju Mario börjat ta det ganska lugnt. Så pass lugnt att motorn utvecklade en obalans och det var så här minidetalj i motorn som gav upp och kan tappa allt turbotryck.
Och därmed fortsatte ju The Andretti Curse då på Indianapolis Motor Speedway. Istället då var det då Al Unser som tog sin fjärde seger liksom, och tangerade där med AJ Foyts rekord, eller hur?
Mm. Man tänker amerikansk motorsport så är det två Indycar-familjerna, det är Andretti och Unser. Men det är så otroligt olika tur de har haft. Här var ju liksom Ansers familjens sjunde och Andretti jagade sin andra.
Mm.
Och nu hade ju Mario fått tillökning i familjen. Hans son Michael hade debuterat i Indycar. Det hade också Alans Junior gjort. Och det skulle bli en rivalitet som utvecklade sig i närmsta 15 åren i alla fall.
Mm.
Michael hade ganska snabbt etablerat sig som en toppförare. Al Junior lika så. Och Al Junior och Michael bägge liksom ärvde sina fäders förartalang. Michael hade ju oturen att även ärva den här förbannelsen på Indianapolis. Michael blev Rookie of the Year 1984, både på Indy och i hela mästerskapet. Men som bekant skulle aldrig vinna Indy 500.
Annars så var det väl Team Penske som var liksom stallet som dominerade större delen av 80-talet.
Det är ju en historia som upprepat sig sedan 70-talet åtminstone, va? Det låter väl bekant.
Ja.
Ja, Roger Penske stall. de har ju alltid satt standarden för hur man ska bedriva ett IndyCar-stall.
Mm.
Och på 80-talet så hade de ju starka sponsorer. De här Pennzoil-bilarna känner man ju ofta igen som Rick Mears körde.
Mm.
Fick med sig bästa ingenjörerna. De byggde sina egna bilar allt som oftast. Rick Mears vann mästerskapet 1981 och 1902 i den här bilen. Mm. Al Unser vann mästerskap 1983 med Penske-bil. Och sen när March visade sig ha det bästa chassit säsongen 1984 tog Penske beslutet att pensionera sina egna bilar, köpa in några March-chassin istället. Och ett par veckor senare vann Rick Mears sitt tredje Indy 500. Så trots att de har en bil som de aldrig har känt på förut, som större delen av fältet kört med i ett år, så kommer de in och bara sopar upp gatan på en gång. Mm.
Men för Rick Mears så var det ju ändå det en förare som trots allt vars karriär fick liksom ett tragiskt slut, även om det inte slutade med döden kan man säga då, utan det var en annan grej som hände.
Det var väldigt nära att ta slut. I en olycka på ovalen i Sanair i Kanada, en kort oval, ungefär tänk som Iowa numera.
Mm.
Mears krokade ihop med en annan bil på träningen och skadade fötterna så pass illa att läkarna var där för att behöva amputera dem. Den här muren, han kraschade in i depåmuren, och idiotiskt nog var inte den här depåmuren en betongmur eller så, utan det var ett armkorräcke som han fastnade med fötterna i.
Nej.
Okay. Så var fruktansvärt skada, och även om Mears skulle göra comeback redan 1985 så gjorde han det bara på ovaler. Han skulle få väldigt svårt på road courses i resten av sin karriär.
Mm.
Och han skulle aldrig mer vinna en IndyCar-titel. Men han skulle i alla fall kunna fortsätta, och han skulle förbli den bästa av alla på ovalerna. Han skulle ju vinna Indy 500 igen 88 och 91 och tangera då Foyt och Unser.
Mm. Då kan man säga att då är det ju liksom, får ju ta tillbaka det lite, just att karriären var ju absolut inte över då, men däremot det kunde blivit så mycket mer än vad det var om inte detta hade hänt.
Mm.
Men vad hände då när, liksom, med mer skada då, och en Al Unser senior då som började bli till åren kommande, och då plockade Penske upp ett annat tungt namn, eller hur?
Formel 1-erfarne Danny Sullivan skulle till 1985 bli Penske-förare också, och på en gång skulle Sullivan visa sig vara ett säkert kort för Penske, och han skulle stå för tidernas bedrift på Indianapolis. The spin and win.
Scoreboard showing at a half a second, but it certainly isn't. It's nothing now. Danny Sullivan going down low. Can he make the move? Sullivan down low. Side by side, Sullivan has the lead. Danny Sullivan, Kentucky. And just at that moment, losing control of the car, doing a magnificent job of not hitting the wall and continuing in the race.
Unbelievable. It's unbelievable. The incredible move maybe ever in Indianapolis, and Mario didn't hit him, Jim. That's even more incredible. Andretti subtly moving to the side like a fighter, taking a punch but letting it slip by him. Sullivan at 200 miles an hour recovering from that spin. You have to go back to Jim Clark in 1964-5, Jim, to get a move like that on this racetrack. I've never seen anything like
that. De håller upp en bra bild, kommentatorerna ändå. Jag gissar vad en spin and win liksom innebörden. Jag fattar konceptet så, men du får gärna måla upp hela bilden, Jakob.
Sullivan gör en 360 en bit över 300 km i timmen, liksom en billängd framför Mario Andretti som han precis passerat. Och sen alltså funktionärerna ser den här däcksröken och slänger ut gulflagg, och både Andretti och Sullivan tar tillfället i akt och går i depån, och Sullivans stall vet ju inte varför det blivit gulflagg. De bara sätter att det är däcksrök, och de vet ju inte att det är Sullivan som har snurrat.
Nej.
Och bara byter däck som vanligt, och sen ser de reprisen och fattar inte deras tur. Och sen några varv senare efter gulflaggen så samma scenario händer igen. Det är inne i kurva 1 som Sullivan går upp jämsidigt med Andretti, men den gången snurrar han inte och Sullivan går och vinner loppet. Det här är ju ett otroligt tillfälle i IndyCars historia. The Spin and Win, det är legendariskt verkligen. Och det är ganska typiskt att det var just Mario Andretti som kom tvåa i det här loppet. Men det var ett oförglömligt ögonblick som gjort Sullivan odödlig, kan man ju säga.
Men nu Jakob, nu har vi liksom avhandlat liksom det rent sportsliga liksom, resultaten på 80-talet. Så, men hur, om man skulle sammanfatta IndyCars som trend och popularitet under den här perioden och stabilitet, vad tar du med dig från det?
Man ska inte röra en vinnande formula, kan man ju ta med sig. Liksom, under hela 80-talet så är det en trendkurva som går uppåt för sporten. Man har politisk stabilitet i och med CART som hade bildats 1978. Man har en stark huvudsponsor i PPG, så mästerskapet kallades ju CART PPG IndyCar World Series, trots att man faktiskt bara körde i USA och Kanada de här åren. Mm. Man hade ett välutvecklat tekniskt reglemente som knappt hade ändrats alls under 80-talet och knappt under 70-talet heller för den delen. Och sen så hade man stall som Penske och Newman Haas som höjde ribban år efter år i frågor om budget och professionalism. Och det blev fantastisk racing, så tv-exponeringen ökade, publiken med den. Men man gick också längre ifrån seriens rötter. Inte nog med att det blev svårare att delta budgetmässigt. Det faktum att man gick från 1980 att köra på 9 ovaler och 3 roadcourses försköts ration till 6 ovaler, 9 roadcourses i slutet av 80-talet. Så därmed blev det svårare för förare från den amerikanska gräsrotsscenen som fostrat ikoner som Eddie Foyt, Mario Andretti, hela Anser-familjen. Förare som dessa fick svårare och svårare att hitta vägen in i IndyCar. Mm. Det här var ett problem som inte skulle visa sig riktigt än, men några år senare, när vi kommer in på 90-talet, så skulle det här visa sig bli ett existentiellt problem för IndyCar-sporten.
Ja, vi sätter ju liksom en litet bokmärke här då i historien om IndyCars historia här. Men om du, Jakob, du skulle få välja en förarfavorit under 80-talet, vem skulle det vara i så fall?
Inte beredd på den frågan, men jag har inte nämnt Bobby Rahal. Du är inte den första, Ronny, som har kommenterat att Bobby Rahal inte ser ut som en racerförare. Det är många gånger, när man tittar på sändningar från 80-talet, så är det många gånger som det kommer lite udda kommentarer från kommentatorer, liksom att Bobby Rahal ser ut som en byggarbetare eller Bobby Rahal ser ut som en tandläkare. Rahal var ju faktiskt den som jag tror vann flest lopp under 80-talet. Det var antingen han, Mario eller Rick Mears som tog flest segrar. Jag tycker det är kul att Anser fick konkurrera så pass mycket med sin son Al Unser Jr. Vi har ju inte ens kommit in på det faktum att 1985 vann Al Unser mästerskapet med en poäng före sin son. Det har ju aldrig hänt i någon annan motorsport. Inte i NASCAR heller, vad jag vet.
Nej, ja, det är fantastiskt.
Inga svenskar dock, men många mer europeer, många mer europeisk skolade förare som Fittipaldi och Fabi och Danny Salvan också för den delen.
Och fler svenskar lär det ju bli nu när vi nästa gång glider in på 90-talet.
Får vi tisa om också.
Och med det, Jakob Fredriksson, så tackar väl vi för Indypodden den här veckan. Stort tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TicoRacingShop.com såklart. Och tack till alla lyssnare såklart. Men då sätter vi oss på paus här i en vecka och så hörs vi ungefär om 7 dagar igen.
Ja, det gör vi.
Tack, hej.
Hej då.
Did I want to know where my easy rider gone? Did I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride not so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.